Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I podcaststudion finns idag jag, Carina Bomorska, och
Rebecca Kaplan, gynekolog.
Samt en av Sveriges främsta forskare och kliniskt verksamma läkare inom området vulvodyni, det vi tidigare kallat vestibulit. Vi har bjudit in överläkare och docent Nina Bom-Starke, och du är varmt välkommen att lyssna på oss i Babys podcast. När vi åter ska prata om rättigheten att slippa smärta i underlivet, för vi vill att kvinnohälsan ska tas på allvar. Starke, du är också varmt välkommen till oss faktiskt igen, det andra gången.
Tack så mycket.
Vi och många där ute är ju tacksamma för det du och dina kollegor gör för att hitta orsaker och behandling med mera. För dessa kvinnor då som har eller lider av vulvodyni. Och Nina, du gästade oss i, ja det var något år sedan, det var oktober 2019. Och nu önskar vi få en uppdatering, du som är bäst på det här med vulvodyni. Det låter väl bra, just för att lyfta kvinnohälsan. Och Nina, så här är det faktiskt, att för oss så är det här väldigt viktigt att vi kan få hjälpa kvinnor där ute med vår podd. Vi var alldeles så nyligen delaktiga i en debattartikel i Aftonbladet som du kanske läste. Därför att vi önskar och vill ha fler specialiserade mottagningar då för vulvodyni och även endometrios. Och bättre förutsättningar för forskning och kvalitativ vård. Så det här passar ju jättebra att prata mer om vulvodyni med dig, tycker vi såklart. Men du, det jag skulle kanske vilja säga först, och jag vet det du nämnde Nina sist, det var att då sa du att det är jättevanligt med vulvodyni och att hjälp finns. Och det tycker jag, det kanske är det vi bör inleda med att säga. Samt att sex aldrig ska göra ont. Det är väl en bra start på vulvodyni.
Ja, men det är väl ett huvudbudskap verkligen, att, och det är också en signal till kvinnor tycker jag, att de ska förstå att det är inte okej att det gör ont när man har sex, och att det är en signal på att man bör söka hjälp för att få reda på vad orsaken är.
Ja. Ni som lyssnar nu, ni är ju jättevälkomna till det här avsnittet, men ni är också varmt välkomna att lyssna till det tidigare avsnittet med Nina Bom-Starke, för där finns ju väldigt mycket fakta och information om också symptom, diagnos, behandling lite grann. Så jag tänker att vi kanske inte drar det i sin helhet, det får ni lyssna tillbaks. Men kort sammanfattning Nina, vad är vulvodyni?
Ja, men det är ett smärttillstånd då som är väldigt väl lokaliserat runt slidöppningen, alltså slemhinnan runt slidöppningen. Vilket gör då att det gör ont vid all form av provokation, alltså att om man försöker ha sex, alltså omslutande sex eller vaginala samlag, gör ont. Det gör ont att använda tampong och det kan vara jättesvårt att göra en gynekologisk undersökning. Så att det är liksom ett smärttillstånd. Och det är också, jag kanske ska repetera det, att det här att vi har valt att använda en annan terminologi, att kalla det då för vulvodyni eller provocerad vestibulodyni, det är ju då att då, när någonting slutar på dyni så innebär det att det är smärta, att det är smärtestånd. Innan så kallar man det för vestibulit, och det är många som känner till det begreppet, men det är inte helt korrekt då, för att allt som slutar på it indikerar att det ska vara en inflammation, och hittills finns det liksom inga studier som talar för att någon form av antiinflammatorisk behandling skulle hjälpa mot detta. Så det är bakgrunden, och så att det kan väl bara vara bra att repetera. Men så att vi ser det här som ett smärtestopp.
Men då sa du också tidigare att det finns primär och sekundära besvär.
Ja.
Hur tänker du där?
Primär kallar vi då, för det finns en del, oftast av väldigt unga kvinnor som märker redan när de börjar använda en tampong att det gör ont, och när de börjar försöka ha sex och så märker de att det gör ont. Så att de har redan från första början så att säga har de problem. Medan andra kvinnor kan ha fungerat alldeles utmärkt liksom, och sen händer någonting. Och det vanligaste är faktiskt som de beskriver är att de får upprepade svampinfektioner. Och sen så triggar det igång liksom, att de får ett smärtproblem. Så att det primära och sekundära det syftar på liksom om problemet har funnits från början eller om det har uppstått då efter en period när det har fungerat helt normalt då för kvinnan. Och vi tror ju liksom att det är lite olika bakomliggande orsaker, men vi vet fortfarande inte vad det är för bakomliggande orsaker. Men vi tror kanske att de patientgrupperna kanske skiljer sig lite grann.
Men du, svampinfektion då, den är ju inte jättefarlig i sig, men i det här fallet så fanns det ju en koppling då till flera upprepade svampinfektioner, att du ändå tror med de studier och det du har tittat på att det kan vara då en trigger till att få vulvodyni.
Ja, jag skulle vilja säga att det är väl den orsaken då som har störst sannolikhet eller störst association. För att det är väldigt, alldeles för många patienter eller kvinnor som beskriver precis det jag pratade om, att allting var okej och sen så börjar de få problem med svamp och sen så hamnar de liksom i en ond spiral på något sätt. Och det finns också en del experimentella studier som stärker detta. Det finns framförallt en amerikansk studie som är en musmodell där man har inokulerat svamp, alltså i de här små musvulvorna, upprepade gånger och mätt och smärtkänsligheten i vävnaden, och efter ett antal svampinfektioner då så ligger smärtkänsligheten kvar på en hög nivå trots att svamp, alltså de har fått behandling mellan de här infektionerna då. Och då ligger smärtkänsligheten kvar på hög nivå trots att liksom svampen bevisligen är borta. Och det är precis det, tycker jag, som vi ser hos våra patienter också. Så det är både klinisk erfarenhet och då experimentella studier som ändå talar för detta. Och det finns också registerstudier där man ser då liksom att en av de vanligaste samsjukligheten hos den här gruppen kvinnor är just svampinfektioner. Så att det finns mycket som talar för det.
Så där kanske man bör vara lite försiktig, och har man då upprepade svampinfektioner så kanske det inte bara är att gå till apoteket och köpa någonting receptfritt, utan man bör kanske där uppsöka gynekolog eller någon läkare för att få rätt behandling för att kanske slippa vulvodynin i framtiden.
Jo, men det tycker vi. Det är som du säger då, att det är svamp i sig, en vulvaginal svamp är oftast liksom inte något farligt så. Men får man då upprepade infektioner så håller jag med dig då att det är jätteviktigt att man söker hjälp. Och dels, och framförallt då om inte behandlingarna hjälper. En del har ju testat att gå och köpa de här receptfria krämerna framförallt då. Och märker då liksom att nej, men det hjälper ju inte. Och då ska ju svampdiagnosen, den ska ju fastställa så att det verkligen är svamp. Och är det svamp då så kan det vara bättre att använda perorala mediciner som man ibland kan behöva använda under en längre period för att försöka hålla borta svampen så att vävnaden får läka och att man på så sätt då förebygger mer det här smärtproblemet som kan uppstå. Så att enstaka svampinfektioner i sig, det har nog de flesta kvinnor råkat ut för, men det är väl inget problem, utan det är de här upprepade infektionerna som vi tycker man ska ta på allvar.
Det som många beskriver, som många patienter landet över, det är ju att det är svårt att få hjälp och att det framförallt saknas specialiserade mottagningar. Och där kan ju jag som öppenvårdsgynekolog som sitter på två olika mottagningar känna att det spelar nästan ingen roll hur intresserad jag är av vulvodyni och hur mycket jag kan och vill hjälpa till. Men om jag inte har möjlighet på grund av vårdpolitik att ha en kurator eller ha en specialiserad fysioterapeut på min mottagning, då blir det ju lite haltande. Vad behöver vi göra för att liksom lyfta det här, att vi får fler vulvamottagningar?
Det här är någonting som vi har pratat väldigt mycket om då inom Vulvarg, och vi har ju försökt agera inom SFOG, även tagit upp det här i diskussioner med Socialstyrelsen. Och det är klart att vi måste jobba för att vi ska ha mer specialiserade mottagningar, och precis som Rebecka säger då, så ligger det ju problem i själva upphandlingen av vården med de regler som finns för vårdavtal, att som det nu är så är ju öppenvårdsgynekologin, de har ju inte liksom rättigheter att ha kurator om inte de har abortverksamhet, som jag förstår det, och även svårigheter då att ha en sjukgymnastknut. Sen tycker jag kanske att om det är en större gynmottagning, som det faktiskt det finns ju en del större mottagningar, där kanske man skulle ändå kunna satsa på sjukgymnast, måste jag ju säga. Men sen tror jag liksom att vården behöver stärkas på alla nivåer, för att man ska inte behöva gå till en specialiserad mottagning för att kunna få en korrekt diagnos om man har svamp eller inte. Det är ju baskunskap så att säga, och det ska även kunna skötas på en ungdomsmottagning. Så att jag tror att man behöver liksom organisera om vården lite, definiera vad som behövs på de olika nivåerna för att kunna hjälpa de här patienterna på rätt nivå. Och de specialiserade mottagningarna ska ju mer handlägga de fallen, som de svåra fallen.
Mm.
Och jag tror att öppenvårdsgynekologer som är, jag tror det är det här att man är jätteintresserad och kunnig, jag tror faktiskt att man kan göra jättemycket för patienterna, även om man inte alltid har så mycket kringresurser. Mm. För att det bemötandet blir så väldigt mycket bättre om man är liksom insatt och påläst.
Men vi får väl kämpa för kvinnors rättigheter där, och vår debattartikel där i Aftonbladet nyligen, det var ju liksom precis det här som vi pratade om, att vi behöver bättre förutsättningar för forskning och kvalitativ vård, hur det nu ser ut just för vulvodyni och kanske endometrios också, som är ja, eftersatt verkligen idag. Så att jag tror att ni kvinnor där ute också måste hjälpa till och hjälpa oss att kämpa där. För att det är väl de där ute som politikerna kanske lyssnar på mer än oss i vården, tyvärr, många gånger. Men Nina, om vi skulle gå in på behandling, vad säger du där?
Ja, alltså det är ju så här att vi vet ju inte orsaken riktigt till vulvodyni. Som jag sa, okej, svamp är en trolig inkörsport då, men det är mycket alla har inte den historien då, så att, och när man inte riktigt vet etiologin eller bakomliggande orsaker till ett tillstånd, så är det ju ibland, eller det är ju svårare då såklart att kanske hitta en behandlingsmetod. Så i det här fallet har man ju fått prova sig fram. Det finns väldigt mycket saker som man har testat, men som framgår av den SBU-rapport som nu precis nyligen är publicerad, så är ju det vetenskapliga stödet eller evidensläget för vulvodynibehandling väldigt lågt. Det var egentligen bara sjukgymnastikbehandling som landade på en nivå som man ändå talar för att det hjälper. Så att det här, och här finns en av konklusionerna i den rapporten, är också att vi behöver mycket mer forskning. Och kanske då forskning som tittar på effekten av multidisciplinär behandling. För det är oftast det som ändå rekommenderas, det här att man kan kombinera olika behandlingar. Och det finns ju även en hel del alltså rekommendationer från professionen inklusive Vulvarg då, där vi ändå tycker att man bör jobba utifrån kanske tre ben då, att man dels jobbar med själva smärtan i slemhinnan, att man då jobbar med bäckenbottens musklernas funktion, och den är ju oftast nedsatt då, att många av de här kvinnorna är ju väldigt spända och svårt att hitta eller känna skillnad mellan, alltså de kan inte knipa, de kan inte slappna av, att det är en ökad tonus och en dysfunktion i musklerna. Och sen så är det den psykosociala eller psykosexuella konsekvenserna att ha det här problemet, som oftast eller som i många fall då, där man kan få mycket stöd av kurator eller psykologhjälp, alltså att man, så att det är ganska brett omhändertagande när det är i de svårare fallen.
Mm. Och du ser ganska hoppfullt på behandlingar, vet jag, sedan tidigare.
Jo, men det tycker jag ju då. Alltså jag ser så otroligt många patienter. Jag har ju nästan bara det här i min klinik och har ju hållit på med det jättelänge. Och det är klart, vi har ju hjälpt oerhört många kvinnor. Sen är det ju så att man kan inte, ja, alla kanske inte går i mål på att de är helt smärtfria när de har samlag, så är det ju. Utan det finns ju en del fall som är jättesvåra då. Så spännvidden av problematiken är ganska stor. Och därför tycker jag också då att man behöver ha liksom en liten olika nivå på omhändertagandet. Där de som har det jobbigast absolut ska ha den mest kompetenta vården då med alla de här funktionerna. Därmed vi rekommenderar då att, för det första då, att det är en läkare som ska undersöka och sätta diagnos och utesluta andra orsaker till smärtan, för det här är ju en uteslutningsdiagnos, och då ta ställning till om man ska jobba med någon form av medicament, alltså behandling för själva smärtan, där vi då testar ibland en del mediciner mot neuropatisk smärta också. Och sen så att man då också har barnmorskor eller sjukgymnaster då som jobbar med bäckenbottensfunktionen, och sen då kuratorer eller psykologer kopplade till mottagningen också då, så att man har rätt mycket resurser. Och där ska de svårast sjuka, alltså de som har mest problem, det är där de patienterna ska vara. Sen tror jag att man kan, om man är lättare besvär, så ska man kunna få hjälp på annan vårdnivå. Och där behöver vi också, alltså vi behöver stärka upp hela vägen. Jag upprepar mig nog när jag säger det, men det är väldigt viktigt.
Mm. Men du, om du skulle, var börjar man i behandlingen?
När man börjar ju att, man börjar faktiskt kartlägga, att ha, vi har ju på våra, om vi tar en patient som är remitterad till oss då, det krävs ju remiss för att komma till oss. Och då gör man ju, har man ju ett långt samtal med patienten och försöker då hitta lite, eller försöka förstå henne, hur mycket problem hon har, var problemet sitter, vilka konsekvenser det har. Ibland ryms ju inte det inom ett första besök, men själva diagnosen är oftast inte så svår ändå att ställa. Men sen så kan det ta mer tid och möten också med, alltså brukar ofta låta våra barnmorskor träffa patienten. Och de är jätteduktiga. Gunvor Öhman har jobbat med mig jättemånga år då, så att hon brukar också få träffa patienterna och också försöka hitta liksom lämplig nivå och initiera då framförallt behandling mot bäckenbotten, att få igång den. Också brukar göra att vi har försiktiga såna beröringsövningar, att man liksom, man lär om lite grann, man lär. Ja, det finns en metod för just det här att beröring, att man lär sig beröra området. För en del, när man då lär känna patienterna under lite längre tid då, så kommer det fram med många saker som är då ett hinder i tillfrisknandet hos patienten. Och att det är väldigt komplext faktiskt. Men alla får träffa barnmorska. Sen får en del även träffa våra kuratorer. Tyvärr är det en liten trång sektor då. För att de har inte obegränsat med resurser. Utan, men det är också en viktig del i det hela. Och sen så har vi då teamkonferenser där vi då diskuterar patienterna. Och ser lite hur går det och vilken väg ska vi ta, så att säga.
Så behandlingen kan se lite olika ut?
Ja,
beroende på problematiken.
Mm. Ja, vi försöker individanpassa behandlingen. Och en del har ju en annan samsjuklighet och med annan smärta och även med psykisk ohälsa. Det finns det rätt mycket data på, och det gäller också att fånga upp det, för det kan vara ett hinder i att den här kvinnan då blir bättre, då att hon fastnar lite i vissa mönster som hon behöver få hjälp att bryta. för att kunna komma vidare. Men det ser olika ut. Det ser väldigt olika ut faktiskt.
Så Nina, behandlingen då? Du sa bäckenbotten och det finns någonting som man kan läsa om att tänja. Vad står det för? Är det någonting du använder?
Ja, det gör ju vår sjukgymnast eller våra barnmorskor då. Det är ju då de musklerna vi pratar om i bäckenbotten, det är de nedre musklerna som sitter, alltså nedre delen runt slidan. Och man känner, alltså för det första ser man ju oftast när patienten ligger i gynstolen att hon är spänd. Man ser att slidöppningen är uppdragen under symfysen eller blygdbenet. Liksom, och det ser, den är helt stängd, man ser inte slidöppningen. Så kan det ju också vara att det finns en komponent, en rädsla i att bli undersökt. Och det är otroligt viktigt också att man är väldigt försiktig och berättar precis vad man ska göra och har liksom tillåtelse att göra det. Men alltså spändheten i bäckenbotten ser man, och man kan också då palpera den om man känner. Oftast känner man den här puborektalismuskeln framförallt som hårda strängar längst ner till vid sidan av slidöppningen. Och de är ju tillgängliga faktiskt för att komma åt att, precis som man har en annan stram muskel, att man kan göra försiktiga töjningsövningar av muskeln för att få ner spänningen och sen så också hitta då. Vi brukar säga det att de ska knipa. De ska inte knipa för att bli starka, utan att hitta knipet är ju för att förstå skillnaden mellan när bäckenbotten är spänd och när den är avslappnad. Det blir alltid fokus på avslappning för de här patienterna. Och det lär oss många gånger. Och det är också en stor portion rädsla då, att göra de här övningarna kanske. Och där kan man ju då peppa de här patienterna jättemycket och hjälpa dem att komma igång. Så mycket handlar också om att ge dem instruktioner för självhjälp då, att de tränar hemma. Och det är viktigt då att följa upp det. För vi har ju studier som där vi har gett instruktioner och skriftliga instruktioner. Men och jag tror att det gäller för oss alla, tror jag, om vi får övningar för sjukgymnastik och rehabövningar. Så har vi en tendens att inte göra dem om inte vi blir påminda. Men i det här fallet får de då komma och till vår barnmorska som jobbar med dem. Och de här försiktiga beröringsövningarna också. Att lära om att underlivet är en del av kroppen. Många har ju stängt av från midjan och neråt. De har ju en väldigt negativ bild av sitt underliv. Och av sig själva också. Kan man, så att, alltså det finns så många olika områden att jobba med så att säga. Men bäckenbotten är då jätteviktig, och de här beröringsövningarna då för att bli kompis med sitt underliv helt enkelt. Och kan man dessutom då parallellt få stöd hos kurator då, när man kan mer jobba med de här psykosexuella eller psykosociala konsekvenserna, så tycker ju vi att det är bra. Och det är många av oss som tycker det är bra, men hela det här liksom multidisciplinära behandlingssättet är ju inte vetenskapligt utvärderat. Det finns inte så bra studier på det. Det är svårt att göra då, för att det är så många faktorer som kan påverka, och man behöver ju ha en kontrollgrupp och så, att det är liksom ganska komplicerat att göra de studierna. Men det är ju något man verkligen skulle behöva.
På den ungdomsmottagning där jag jobbar, där har vi ju en teambehandling för vulvodyni. Och vi har ju kurator, men vi har ju ingen fysioterapeut på ungdomsmottagningen. Men det vi har gjort istället är att vi har med hjälp av fysioterapeut gjort dels ett informationsblad, men också en liten film som finns på YouTube där vi visar olika övningar man kan göra själv. Mm. Och sen en av våra barnmorskor är också yin-yoga-instruktör, så vi erbjuder yin-yoga i grupp, för att tjejerna är inte bara spända i bäckenbotten ofta, utan det är en generell spänning i hela kroppen, och många pressar tänder och drar upp axlarna och så vidare. Så dels då yin-yoga för avslappning och lite kroppskännedom, men också för att de ska se att de inte är ensamma. Utan får man då vara i den här gruppen och göra yoga, så blir det också en liten aha-upplevelse för dem att aha, okej, det är fler. Det är inte bara jag som lider av det här.
Nej, men det, som jag säger, det finns ju inte en modell. Jag ska inte säga att alla måste göra som vi gör, absolut inte, utan jag tror liksom att vi berör samma områden, och sen finns det olika sätt att, eller olika verktyg för att nå de målen, så att säga. Och jag håller med dig, det här handlar absolut inte bara om ett litet liksom anatomiskt område precis runt slidöppningen, utan det här är mycket, mycket mer komplext, och det lär vi oss hela tiden om, tycker jag. Jag kommer ihåg när jag började träffa de här patienterna, så tyckte jag nästan att det var lite sådär karbonpapper, att de var precis likadana, men sen allt mer man har jobbat så blir man ju bara mer och mer ödmjuk och inser liksom att det här finns så många aspekter på detta, och kan man då hitta en individuell väg för henne. Alla vill inte vara i grupp, en del vill vara i grupp, så att jag menar, det finns massa olika sätt att jobba, och även det här allmänna välbefinnandet och avslappning rent generellt och stressreducering. Det gäller ju inte bara de här patienterna, unga. Många unga kvinnor idag är ju väldigt, eller många människor överhuvudtaget är ju extremt stressade. Alltså, så det finns liksom så många bitar här som man kan jobba med, som kan hjälpa dem i den här biten också.
Vi brukar också på ungdomsmottagningen erbjuda partnern, om det finns en partner, att få komma på samtal hos kurator. Och det tycker vi har funkat väldigt, väldigt bra, för att partnern är ju ofta då, när det gäller patienterna på ungdomsmottagning, är ju också väldigt ung och tycker att det här är jobbigt eller konstigt och det tär på relationer och så vidare, så att vi har valt den vägen att erbjuda. Det är inte alla som nappar, men
det tror jag också, det tror jag också är jättebra. Jag, som jag säger, hade jag en påse pengar som jag fick sätta på någon verksamhet, så är det ju faktiskt hellre på ungdomsmottagningarna än de specialiserade mottagningarna faktiskt, Karina. För att vi tror ju, många som jobbar med det här, att kan man komma in tidigt i förloppet och vända, liksom, så har man mycket större chans att vända detta. Och just budskapet till både unga män och kvinnor, liksom att sex inte ska göra ont, och det här att man får in det, alltså kunskap om det tidigt, så tror ju vi att man kan motverka väldigt mycket problem. Och det är ju en fråga om, det är liksom en liten utbildning, en psykoedukation på något sätt här. Så vi brukar också bjuda in, vi har inte resurser att ha parterapi, för ibland uppdagades det ju också att det här finns ju ett stort problem inom relationen. Men vi har tyvärr inte resurser att ha parterapi, då får vi oftast remittera dem vidare då. Men att vi bjuder in partner för att få information, för jag tror att det kan vara ganska hotfullt för en partner om man vet att den andra delen av paret, så att säga, går i behandling för någonting som berör dem båda. Så det tror jag är jättebra.
Det ser helt enkelt olika ut på olika mottagningar och i landet. Och jag håller med faktiskt. När du säger det, så satsa mer på ungdomsmottagningarna också. Men mer resurser, det är väl det vi önskar. Om man tittar på det som vi tycker är jättespännande idag, Nina, som vi nämnde lite grann tidigare, det var ju botoxbehandlingen. För det har väl ingått i den studie du har gjort också?
Ja, det är Filip Haraldsson och jag framförallt då, som har testat botoxbehandling i en studieform, då en sån här randomiserad kontrollerad studie som är publicerad. Och för det första så är det viktigt att förstå vad botox kommer in i behandlingen. Det är ju behandlingen mot bäckenbottenproblematiken. Det är absolut inte en förstahandsbehandling, utan ska den ges, så är det liksom efter att man har jobbat på andra sätt för att få igång funktionen i bäckenbottens muskler. Men en del är fortsatt spända och har väldigt svårt att få ner liksom spänningen. Och då var ju vår hypotes då att man skulle kunna behandla med botox i bubocavernosus muskeln, men även puborektalis muskeln, alltså de här musklerna som sitter, som är de knipmusklerna riktigt. För att på så sätt då få ner alltså spänningen. Och det som händer med botox är att man blockerar nervsignalen över till muskeln, så att man får en övergående jag ska inte säga förlamning, men en inaktivering av muskeln. Och många känner ju det, att de blir ju mer avspända. Och sekundärt då att det skulle leda till att man får mindre ont. För har man en muskel som är mer avslappnad och så är ju chansen att det gör mindre ont. Och då blir det också mindre friktion. Så det är ju liksom teorin bakom varför botox skulle fungera. Resultaten av den här studien är att vi fick ingen signifikant förbättring av gruppen som fick botox. Många av de variabler som vi tittar på talar, alla i princip talar för, alltså positivt för botox, men det är inte en signifikant förbättring i smärtan. Där problemet är, som vi har lärt oss på, är att troligtvis har vi en för låg dos i studien. Utan det tar jättelång tid att planera en studie och det tar jättelång tid att genomföra den. Man måste ha väldigt många tillstånd, bland annat i det här fallet då från Läkemedelsverket och etikkommittén och så vidare. Och under resans gång då så fick vi mer och mer kontakt också med internationella kollegor som har använt botox, och jag har använt botox tidigare också, börjat i väldigt låg dos. Så troligtvis så är det lite för låg dos i studien. Så att vi, även om inte då vi har visat att botox är bättre än placebo i den här studien, så skulle man ju helst vilja göra en studie till med högre dos. Men det orkar jag inte just nu. Men man måste bara förstå liksom att botox är ett komplement till annan bäckenbotten rehabilitering. Det är inte så liksom bara man får botox i alla problem i världen, vilka många tror då som kommer. Så det tycker jag är viktigt. Utan man ska se det som ett komplement, och vi behöver utvärdera behandlingen mera. Vi har inga allvarliga biverkningar, kan jag säga.
Det är viktigt.
Ja, det är viktigt.
Men för de här kvinnorna då som har gått under en längre tid och inte är bra, så kan det vara ett sätt att prova även då botox för att bryta just den här smärttröskeln.
Ja, men om de är då i kombination smärta, spända, upplever att de är spända. Sen kommer det ju kvinnor som har ont men som inte är spända, men de ska inte ha botox. Det är ju som inte en bedövning liksom. Så att man måste förstå verkningsmekanismen och förstå hur man ska använda det. Så att, men här behöver vi fler studier, och jag tror att det är en fransk grupp som håller, de har sagt i alla fall, men de har sagt det ganska länge nu, för jag bara väntar på att få att de har den här högre dosen. Så att som sagt, vi orkar inte göra om en sån studie just nu. Vi kanske gör det i någon annan form eller någonting, men vi får se.
Men du, var kommer kortison in? För det vet jag att flera nämner att de har fått kortisonpreparat.
Mm.
När och hur tar man till det?
Ja, det är ju då, vi gör aldrig det. För att vi har ingen, det är klart att jag har testat några gånger att använda kortison. Jag tycker det ser väldigt rött och inflammerat ut på något sätt liksom, men det finns liksom, där finns det verkligen inga studier som har visat att vare sig om man lägger på alltså kortison i någon form av kräm eller salva eller injicerar i slemhinnan, så finns det inte någon studie som har visat att det är bättre än något annat, så att säga. Det finns ingen evidens för det. Och det är också det att det är också den kliniska erfarenheten överlag. Jag vet att det är några som kör det här, och det är klart att testar man någon behandling på väldigt många kvinnor så är det säkert någon som kommer bli hjälpt av det, så att säga. Men det finns ingen övertygande vetenskaplig evidens för att kortison hjälper. Och det är ju det här också att vi har bytt namn på tillståndet. Jag tror säkert att det kan vara kanske inflammation, någon form av inflammatorisk process initialt från början då, när de börjar från ont, men då ser vi ju inte de här patienterna, för det är en himla delay innan de kommer och får en korrekt diagnos, eller innan de söker, de tror att lite ont ska det väl göra, det går väl över, och det är nog svamp, det är nog det ena, det andra. Så att det blir jag kommer ihåg i min avhandling då, så hade de medelvärde på 4 år för de patienterna som ingick i de studierna, från det att de hade börjat få ont till de fick diagnos. Så att då är vi inte, så när vi väl ser dem så har de, då är det mer liksom ett etablerat problem på något sätt. Och då är min erfarenhet att kortison hjälper inte. Det finns inte, vad säger du, Rebecca? Har du testat det?
Jag har aldrig använt kortison. Möjligen om jag... För jag kan ju ibland se dem väldigt, väldigt tidigt. Ja. På ungdomsmottagning eller djurmottagning. Ja. Och möjligen om det finns ett inslag av eksem. Om man har haft upprepade svampinfektioner och utvecklat ett eksem på grund av det.
Ja.
Då kan jag ju tänka mig lokalt.
Ja, men då har du ju ett eksem. Liksom.
Ja, precis.
Ja, så det är inte liksom, man kan ju ha flera saker samtidigt.
Mm.
Så att, men om du då bara har en patient som då... och ett eksem brukar du känna av liksom i din vardag. Det kliar ju och irriterar ju din vardag. Men om du har en sån här mer typisk sån här provocerad vestibulodynipatient som egentligen bara har ont om man provocerar vävnaden, så då är min erfarenhet plus den litteratur som jag ändå är ganska väldigt uppdaterad på. Det finns ju ingenting som stödjer att kortison ska hjälpa.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tyvärr, det hade varit underbart.
Ja. Ja. Vad säger vi om andra läkemedel då? Det finns ju alltså orala mediciner, läkemedel som man tar oralt betyder ju att du tar dem via munnen. Och så finns det andra krämer och så vidare. Där kanske kortisonen var en del, det vet jag inte. Men hur kan dessa hjälpa och vad är det för läkemedel vi kan ge, Nina?
Nej, men det är som... Det är väl framförallt två typer av läkemedel vi pratar om i så fall. Och det är ju amitriptylin som är en gammal tricyklisk antidepressiv medicinering som inte används inom psykiatrin alls längre. Men däremot används den inom smärtmedicinen. Att den har indikationen då neuropatisk smärta. Det är alltså verkningsmekanismen är väl inte helt klarlagd, men det finns... mycket liksom, där finns det mycket evidens då att det kan hjälpa mot nervsmärta. Och det finns ju en studie som har en randomiserad studie som har tittat på det, en liksom kusin till amitriptylin, som då inte kunde visa att det var bättre än en placebo. Men jag och många med mig tror jag använder det. Det är samma sak där, det är inte någon förstahandsbehandling på något sätt, utan en del kvinnor då som är väldigt, väldigt smärtkänsliga, att man liksom inte kan peta på vävnaden, så en del svarar ju faktiskt på det. Att det är liksom, man kan ju lugnt prova det. Och sen måste man utvärdera sin medicin. Och det är en sån här medicin som man i så fall, börjar man ta den så ska man i alla fall ta den fortfarande en låg dos, men man trappar upp dosen under ett par veckor. Och sen att man står på den dosen under ett antal veckor innan man säger att det här hjälpte ju inte. För det är liksom, effekten byggs upp efterhand. Så det kan vara ett alternativ och en del blir ju mindre smärtkänsliga och mår bättre av det. Sen är det en del biverkningar. De blir trötta och kan bli muntorra, lite förstoppade och sådär. Så det finns ju en del biverkningar. Och sen finns det en annan medicin som också används mot nervsmärta, och det är något som heter gabapentin, som egentligen är en medicin mot epilepsi. Där man då, förutom att det hjälper mot epilepsi, upptäckte att det även hjälper mot smärta. Så att det är ofta så det bland mediciner funkar ju, så att man kanske har en indikation som upptäcker med andra effekter. Och det kan ju vara lämpligt för patienter då som får mycket biverkningar av amitriptylin. Jag brukar alltid börja med amitriptylin, men ibland så kan man då testa gabapentin på samma typ av patienter. Det vill säga när det är väldigt, väldigt smärtkänslig vävnad. Och en del svarar på det. Men där provar man ju, funkar det inte så sätter man ut det så att säga. Men det är samma sak där, det finns inte någon, något SBU-rapporten kan, tycker inte liksom att det finns evidens för gabapentin heller.
Så det, melatonin används ju i en del andra smärttillstånd. Vet du om man har tittat på det?
Vilket då sa du?
Melatonin.
Jaha, nej, det känner jag inte till.
Nej, det finns en del som... Det finns en del studier och en del som använder det just vid endometriossmärta. Så jag funderar på om det är någon som har tittat på melatonin och vulvodyni.
Jag tror det man använder för om man hade svårt att sova.
Ja, från början. Men som du säger, sen upptäcker man ju andra effekter.
Nej,
att det har bra effekt på smärta också.
Jag har inte läst någon studie.
Nej.
Men sen måste man komma ihåg också att de här patienterna, så att det skiljer sig från endometriospatienten har ju nästan mer, de kan ju ha mer och mindre kontinuerlig smärta. Liksom. De är ju, medan de här, det som är så spännande med vulvodynin är ju att den ofta står bara är liksom intermittent när man provocerar vävnaden och däremellan så har de inte ont. Mm. Så det är ju ett väldigt speciellt tillstånd. Men det var svar på din fråga, Carina. Det är väl framförallt de två medicinerna. Sen finns det liksom lite andra, lite nyare former av antidepressiv medicin som testas också, sådana här NSRI-preparat. Men där, det finns inte heller någon dokumentation att det hjälper i det här fallet.
Men du, om man tittar på hormonkrämer då, som vissa beskriver, vad tycker du om det? Är det något du rekommenderar?
Nej, men det är också, det finns ju en del studier som, även vi har också gjort en studie där vi har tittat på, för det första så tittade vi på om det ens fanns östrogenreceptorer i den här vävnaden. Det är en förutsättning för att man ska liksom svara på behandling så att säga. Och det finns det, men det finns ju naturligtvis i lägre utsträckningen i livmodern och även i vaginalslemhinnan. Men det finns det. Och det har diskuterats det här med p-piller och allt det här. Och, det är samma sak där när det gäller östrogen då pratar vi om. Så lokalt östrogen, så finns det inga studier som talar för det. Ibland så provar jag det, och det kanske är hos patienter som förutom sin vulvodyni så har de kanske väldigt svår dysmenore, eller de har kanske till och med endometrios. De här samexisterar i de här tillstånden, och då går på ganska höga doser av gestagena, preventivmedel, för att bli helt blödningsfria. Och då tycker jag ibland att man nästan får känslan av att slemhinnan ser väldigt skör ut. Där kan jag prova lokalt östrogen. Det är ju helt ofarligt att prova så att säga. Och en del märker att de blir bättre. Men jag kan inte säga så här liksom att överlag så att jag har positiva effekter av lokalt östrogen. Utan det kanske är vissa speciella fall. Jag vet inte vad du säger där, Rebecka. Om du förstår vilka patienter jag menar.
Jag förstår precis vilka du menar. Och jag har gjort likadant. Alltså det är egentligen de som av någon anledning, om det är läkemedel eller egen hormonrumning så att säga, att man har en östrogenbrist, att slemhinnan blir skör och torr.
Mm.
Så det blir ju en individuell bedömning. Man skräddarsyr ju behandlingen för varje ny patient som man har framför sig.
Ja,
är det. Men du Nina, jag får ofta frågan om operation. Det finns en operationsmetod. Kan du berätta lite om den?
Det var ju det som man använde först. Jag skulle säga att de här första rapporten, första studien som jag känner till, som kanske beskrev det här tillståndet i modern tid, det är från 1976, en fransk studie. Och sen så i början på 80-talet så upptäcktes, man uppmärksammade det mer. Och då fanns det en grupp läkare i USA framförallt då, som opererade helt enkelt. De tog bort vestibulumslemhinnan. Och det var ju liksom den dominerande behandlingen till en bit in på 90-talet. Man visste inte så mycket, och det var liksom det enda man kunde komma på. Det ser så irriterat ut och det gör ont, vi tar bort vävnaden.
Mm.
Och där, det är klart att det fanns ju kvinnor som blev bättre av det. Och så. Men sen allt eftersom man har lärt sig mer och man har förstått mer och mer och mer studier så, här, så är ju det numera ett sistahandsalternativ, och för, skulle jag säga, väldigt speciellt utvalda patienter.
Mm.
Sen är det andra läkare, framförallt utländska läkare och amerikanska läkare, som då inte håller med. De tycker nog att man ska nog operera mer än vad man gör. Men jag tycker ändå att man ska vara väldigt försiktig, för det är ändå det är liksom en invasiv metod. Det går inte att backa bandet. Och jag opererar några patienter per år, där det svåra är inte att operera, utan det svåra är att välja ut patienten. Och där kriterierna för att ens att det ska komma i fråga är ju liksom att problemet är av den karaktären, alltså det är så svårt, kvinnan kan absolut inte hon vill gärna ha vaginala samlag och det går absolut inte. Det är det första kriteriet. Då har man inte så mycket att förlora, det kan inte bli så mycket värre. Och sen så ska det vara liksom att jag ser förändringar i slemhinnan och vi är liksom helt överens om precis var problemet sitter. Och att de ska inte vara jättespända i bäckenbotten. De måste ha kommit igång, för det är en del sen av rehabiliteringen efter operationen. Så måste de jobba igen med bäckknip, avslappning och alla de här övningarna. Så att de ska vara, liksom, verkligen testa att det. Och helst testa liksom allt man kan komma på innan man ger sig på att operera. Så att det är... Och sen, ja, vad har jag för resultat av det då? Där har jag väl också hela spannet där de inte blir bättre. Jag har väl ingen som har blivit sämre i princip. Men att det hjälper inte så mycket. Visst har jag de patienterna. Och sen har vi de som har delvis blivit bättre. Och sen har jag naturligtvis några som blir jättebra. Men det är väldigt svårt att förutsäga. Så att det inte heller liksom, ja, absolut en sista ansåtgärd. I få utvalda fall.
I något tidigare avsnitt så pratade du om KBT, en webbaserad KBT-behandling. Vad säger du idag?
Nej, men det finns ju nu.
Är det bra?
Nej, men det finns ju studier som är gjorda och som håller på att faktiskt publiceras. Jag ska inte gå händelserna i förväg. Men det är ju en grupp, det är ju Andrea Hess Engström i Uppsala.
Då går händelserna i förväg, det är jättebra.
Nej, det kan jag inte göra. Men i alla fall, där man har gjort en sån internetbaserad KBT eller aktbehandling så att säga. Jag tror ju jättemycket på, vi behöver fler studier såklart, men det skulle vara så himla smart om man kunde ta fram en internetbaserad behandling som då kanske lämpar sig för de som inte de som har allra mest bekymmer, men de här lite lättare eller måttliga besvären. Så tror jag att man skulle kunna, för då skulle det vara tillgängligt. Då kan vi hjälpa de som bor mer i glesbygd och inte har tillgång till vård. Man skulle kunna säkert hjälpa dem en hel del. Och där kan man också, precis som Rebecca berättade, att man har spelat in filmer och alltså man skulle kunna verkligen ha en både en utbildning och behandling på via nätet. Men det är inte utvärderat i full skala ännu. Men jag skulle tycka det var toppen om man kunde etablera det som en behandlingsmetod.
Och detta då oftast i kombination med någonting annat?
Ja, då skulle man ju... Ja, visst. Sen har jag inte... Jag menar, det finns ju en massa svårigheter såklart, vad man behöver ju ha tillgång till. Det ska vara helst rätt diagnos såklart, va? Och man kan ju inte förskriva läkemedel i en sån studie, men man kan ge väldigt mycket utbildning, korrekt information, åtgärder för att jobba med bäckenbotten och även tips på avslappning. Alltså man skulle kunna bygga in väldigt mycket en sån plattform, tror jag, som många skulle kunna ha hjälp av. Men de här svåraste fallen behöver ju naturligtvis självklart komma för vård. Ja, jag tror ni förstår vad jag menar.
Absolut. Carina, du flaggade i början för att vi skulle prata om vulvodyni och graviditet och inför förlossning.
Men visst. För det är ju många som undrar där, liksom, hur kommer det att bli för mig som har haft den här problematiken i många år? Vågar jag bli gravid? Kan det bli värre eller bättre under graviditeten? är ju den fråga många ställer sig. Vad skulle du svara på det, Nina?
Ja, det kan jag säga att vi har alldeles för lite data för att säga en del eller en andra. Många, eller tidigare så sa många så här, ja, bara för du barn så är problemet i världen. Och det finns ju ingen studie som kan säga så. Däremot så tycker vi ju då att man ändå ska ha en positiv inställning till en vaginal förlossning. Jag tror inte att vi vill ju inte att någon kvinna ska få fula bristningar i samband med förlossningen, och inte de här kvinnorna heller såklart då, va? Men rent anatomiskt så blir ju det oftast kanske lite uttöjt i vävnaden, så anatomin blir ju lite förändrad om man föder vaginalt. Det är naturligt, och det kanske då inte är till nackdel för de här patienterna. Och jag tycker inte vi har på fötter att säga att alla ska snittas för att vi tror att de blir så mycket sämre. Men sen är det samma sak här då, att det får inte, oftast är det här kombinationen då med alltså smärtan plus att mer eller mindre en sån här vaginismreaktion. Ibland är de ju väldigt spända och att det är väldigt svårt att undersöka, och då är det ju, då kan det vara problematiskt att föda vaginalt på ett säkert sätt. Man måste kunna undersöka patienten. Ofta hjälp, alltså vi har ju den här dialogen med våra patienter, och blir de gravida så kan vi också hjälpa dem under graviditeten, där vi testar detta och där vi försöker förbereda dem för att det, liksom att det här behövs göra, så att säga. Och i många fall går det alldeles utmärkt. Men det är ju en förutsättning att man ändå kan, för att kunna ha en säker vaginal förlossning så måste man kunna bli undersökt. Sen är det många som kommer också och som säger då, okej, våga bli gravid. Men många tror ju, har ju med sig att de tror att de inte kan bli gravida. Och ja, som jag säger då, vi kan inte alltid som ett behandlingsresultat säga att vi lyckas alltid och alla kvinnor kan ha så många samlag för att kunna bli gravida. Så är det ju inte. Men att då ger vi dem ju en vanlig liten plast, alltså en tappningskateter, en sårspruta, så får de göra en heminsemination. Komplettera, de kanske kan ha samlag ibland, och sen komplettera då med att föra in eller spermierna högst upp i slidan som, där de hamnar normalt, med hjälp av en jättesmal kateter. Och vi har massa bebisar som har kommit till på det sättet. Och det, många blir ju, tycker ju att det är, när de hör det liksom, så faller ju en sten från hjärtat. Och det är en sån här grej som man inte alltid fångar. Jag brukar ta upp det nu väldigt tidigt i kontakten. Även om de inte, alltså kanske inte de som är 18-19 år, men de som är lite äldre. Alltså bara så du vet, så finns det sätt som man kan hjälpa till och förklara lite det där. Det blir ju väldigt lättare när de hör det. Så att sammanfattningsvis då, man ska kunna bli gravid om allt annat är okej. Ett problem är ju naturligtvis att IVF-behandlingar på de här kvinnorna är ju jättesvårt. För att det gör jätteont. Det gör ont på en kvinna som inte har, eller det kan göra ont på en kvinna som inte har problemen. Att om du har de här problemen då och ska då stimuleras och plocka ägg och föra tillbaka ägg. Och det kräver ju liksom ultraljudsmonitorering, det kräver gynundersökningar, och det kan vara jättekämpigt.
Kan man inte göra det i narkos, Nina?
Jag är inte expert på IVF, utan däremot får vi en del remisser då där det står att tacksam hjälp med vaginismen inför IVF. Och det är inte alltid så lätt att bryta en vaginism. Det låter som, okej, kan jag jobba i 3 veckor så är problemet i världen, och så är det ju inte riktigt, va? Utan man måste oftast jobba långsiktigt. Men där har vi ett problem faktiskt. Men om allt annat är okej och det bara är ont vid samlag, så kan de ju utan vidare använda den här heminseminationen. Det funkar ju jättebra. Och sen som sagt, en positiv inställning till vaginal förlossning om kvinnan är positivt inställd. Sen är det ju en del då som har haft jätteproblem och så kanske då har de blivit bra. Och så är de livrädda då för att föda vaginalt, för att de tror att det ska bli sämre. Och det har jag respekt för. Och där får man ju liksom ta varje individ och diskutera hur man ska göra. Men jag tror ni förstår vad jag menar.
Mm.
Det finns en registerstudie från Linköping som visar att kvinnor med vulvodyni och vaginism har ökad risk för bristningar vid förlossningen. Och det kan ju vara så då att den här spända bäckenbotten faktiskt ställer till ett bekymmer. Det är bara en studie, jag tror att man måste göra om och titta på det. Men jag tror att, jag säger också till patienterna att det är jätteviktigt att när du kommer till förlossning då, så måste du informera om dina bekymmer. Du måste ha en dialog, skriv gärna ett brev liksom, och förklara liksom, vad som funkar och vad som inte funkar. Och så att alla involverade vet om detta. Och det har ju också Eva Ustål i Linköping. Hon vill ju ha med det i graviditetsregistret. Ha med det som en variabel där faktiskt. Dyspareunia, smärta vid samlag. Vi har pratat ganska mycket. Var det svar på hur vi ser på med graviditet?
Ja, men jag har en fråga där, Nina. Vulvodyni under, eller kan man få vulvodyni under graviditeten? Alltså att man inte har haft det tidigare, utan det kan vara bidragande. Jag tänker mer att det är sköra slemhinnor som man har.
Då skulle jag inte kalla det för vulvodyni om man får problem, alltså man aldrig haft innan de får det under graviditeten, då är det väl ändå något graviditetsrelaterat problem. Det är ju rätt mycket hormonomställningar i kroppen. Och sen är det naturligtvis en del som kanske får mer svamp under graviditet. Och svamp har varit kanske då en inkörsport för vissa då. Det är klart att det kan bli problematiskt. Men det gäller ju en del andra tillstånd också då, att man kan bli försämrad under graviditet. Men det finns alldeles för lite data om. Man skulle ju behöva liksom en prospektiv studie liksom om en stor kohort kvinnor som följer dem framåt under lång tid och se vad som händer med dem.
Men den studien finns du se att kvinnor kan bli förbättrade under graviditeten? Och därefter?
Jag vill inte ta de orden i min mun, för det finns liksom inga data på det. Men jag tycker inte att de nödvändigtvis behöver bli så mycket sämre. Så att jag tycker ändå att vi bör ha en vaginal förlossning i liksom som en utgångspunkt, om inte det är något annat speciellt. Och sen vill jag inte då att de ska brista. Men jag vill inte att någon ska brista. Men det är ju naturligtvis jätteviktigt. Och där tror jag att det viktiga är då att patienten kommunicerar noggrant med de som tar hand om dem i samband med förlossningen. Men vi får se. Vi kanske kommer mer data längre fram som säger något annat.
Men du kan inte se att kejsarfödsel har ökat på den här gruppen?
Ja, men det finns data att de har, att det finns att de snittas mer än kvinnor utan den här smärtediagnosen. Så är det. Den data finns.
Och det kanske är förståeligt.
Ja, men är det planerade kejsarsnitt eller är det akuta också?
Nej, det är on request. Ah, alltså det är säkert. Så jag tror att det finns för lite. Alltså när man ska dra slutsatser på sådana saker så behöver man jättestort material. Och den datan finns inte riktigt. Men det kan man ta fram. Det kan vi titta i registerstudier. Men jag tror att Socialstyrelsens rapport kortläggning 2018, där såg man att de hade fler diagnoser för assisterad befruktning. Inte nödvändigtvis IVF-diagnoserna. Och att jag tror att det var mer kejsarsnitt. Alltså jag kanske ska låta det vara osagt. Jag kan inte data i detalj. Det beror lite på vilken man har som kontrollgrupp också.
Rebecka, har vi fått någon fråga angående det här? Vi får ju alltid frågor på olika ämnen. Kvinnohälsa, graviditet, förlossning.
Precis, vi hade en liten lista, men faktum är att jag tror Nina har svarat på allting. Den enda som vi inte kanske varit jättetydliga med, vi fick en fråga, är vulvodyni och dyspareuni samma sak? Och dyspareuni betyder ju samlagssmärta, men är det nödvändigtvis samma diagnos?
Men dyspareuni, det är kanske mer ett symptom egentligen, alltså det betyder ju samlagssmärta och du har ju en dyspareuni oftast om du har en provocerad vestibulodyni, så har du en dyspareuni också, men vi brukar ju inte sätta båda de diagnoserna. Ibland sätter jag ju diagnosen dyspareuni ihop med svampinfektion när jag antar att när jag ser kopplingen väldigt starkt till svamp, men att jag kanske inte har satt diagnosen vulvodyni ännu. Och det är samma sak med endometrios, går ju med dyspareuni, det är den djupa dyspareunin. Mm. Medan de här har den ytliga dyspareunin. Så att det finns en diagnoskod för dyspareuni, men där kan det dölja sig väldigt mycket bakom. Mm.
Det är ju egentligen mera, det beskriver ett symptom.
Ja, det beskriver ett symptom.
Det är inte diagnosen, för att sen kan det finnas...
Men det finns ett diagnosnummer för dyspareuni. Och en del använder ju det. Det är också en sån här sak som man upptäckte när Socialstyrelsen gjorde kartläggning då 2018. Och då bjöd de också in till sån här multidisciplinärt möte eller multiprofessionellt möte för ett dialogmöte. Och där blev det väldigt uppenbart då att man använder, alltså att man diagnosesätter det här lite olika, som vi har jobbat vidare med inom vulvarg, där vi då tycker liksom, där vi har skrivit rekommendationer för vilka diagnoser vi ska använda. Och då ska man använda den här 176.3, och så har vi ändrat till texten i vår, vi kallar det då för provocerad vulvodyni, och att vi tycker att det är den diagnosen man ska använda. Och är vi då lite mer enhetliga i det, så hittar vi de här i framtida register mycket lättare än vad vi gjort tidigare.
Vi fick ju också en fråga, Nina, om vad kan jag göra själv. Men jag tror att vi har du har väl svarat på dem. Om man skulle sammanfatta det så, om jag förstår det rätt, så skulle man kunna köra det här med beröring. Kanske tändja.
Jag tycker att man ska få ordentlig introduktion och beskrivning och information.
Ja.
Varför man ska göra det, hur man ska göra det.
Alltså, så att det blir rätt.
Så det blir rätt. Och där tror jag liksom att man då, som Rebecka sa, man kan använda sig av filmer och sådär. Men jag tycker det är bra att man ändå kommer för ett personligt möte där någon verkligen kan visa och man kan fånga upp. För då kan man också fånga upp rädsla, reaktioner och hjälpa dem lite mera. Och sen att man har en korrekt diagnos då. Det kan ju vara annat som gör ont.
Ja, men precis. Ja, det är ju jätteviktigt.
De har kommit med den här frågeställningen då, eller remissen, så står det då att de har vulvodyni. Och sen är det något helt annat när man undersöker dem. Så kanske är lätt att åtgärda. Och det är ju tråkigt om det är så.
Men du, avslappningsövningar, det kan alla göra.
Ja, det kan alla göra.
Och det kan bli bättre av det.
Ja, alltså jag kan inte... Oftast mår man ju bättre. Är man mer avslappnad, mindre stressad, liksom mår bättre i sin psykiska hälsa, då blir ju ett sånt här problem kanske också lite mindre. Alltså, smärta är ju väldigt subjektivt och du får ju mer smärta om du är rädd, om du är stressad. Liksom, så bygger det på det. Så att, det menar liksom att det är så komplext, att det är så många bitar i detta. Och man kan inte bara stirra sig blind på... Jag har ju en tendens att använda sån här VAS-skala då, liksom hur ont har du vid samlag, 0-10 eller 0-100 liksom. Det säger inte hela sanningen faktiskt, utan det är så många bitar som spelar roll för hur den individuella kvinnan mår i sin situation. Man måste må bra överlag. Och det är klart, är du mer avspann, som jag säger, inte så ångestfylld och mår rätt bra, så hanterar du det här bättre, skulle jag vilja säga, än om man har väldigt mycket samsjuklighet och framförallt inom psykisk ohälsa. För då är det jättesvårt att tackla det här.
Men då tänker jag också på att jag tror att vi var inne på det i tidigare avsnitt, att stress i sig kan bidra till vulvodyni.
Ja, alltså det är ju samma sak där då, att det finns ju en del studier då som är gjorda där man har kunnat konstatera då liksom att de här patienterna är stressade efter olika kriterier. Det är stressenkäter. Det finns också en studie som är gjord när man tittar på kortisolnivåer i saliv när man vaknar på morgonen. Det är sån här, när man ska vakna på morgonen så ska man få en fördubbling av sitt kortisolvärde.
Alltså stresshormonet.
Stresshormonet, och den nivå man har i saliv korrelerar väldigt väl till den nivå man har i blodet. Det är ett normalt liksom beteende. Har man varit stressad eller utbränd under en längre tid, då svarar inte binjuren. Då får man en flack kurva. Liksom, och det är välkänt. Och det har man visat hos de här patienterna. Sen är det väldigt svårt att säga. Ja, har du fått bekymren för att du är stressad? Eller blir du stressad av? Alltså vad är hönan och vad är ägget? Det kan också vara väldigt svårt.
Mm.
Att säga. Men man hanterar sin situation mycket sämre om man är liksom i dålig psykisk form, inklusive har väldigt mycket stress. Och det är ju många patienter som beskriver det också, att men nu har det varit jättejobbigt, jag har jättestressig period, det är kaos på jobbet och det ena och det andra, och då mår de ju sämre. Mm. Det är jättemånga som berättar det. Och det gäller ju inte bara för det här, det gäller ju för andra sjukdomar också.
Det gör det, såklart.
Ja.
Om man nu inte vet, om man känner att man har den här problematiken och inte vet vart man ska vända sig alls, vad skulle ni båda säga då? Var kan man börja? För att landet är ju inte bara byggt av stora städer, utan vi har glesbygd och så vidare. Hur tar jag mig fram? Var börjar jag?
Ja, du, Rebecka, du kan svara.
Jag skulle först säga, är det så att man är mellan 13 och 23, då tycker jag ungdomsmottagningen är bästa stället att starta på. Och ungdomsmottagningar, det finns ju landet över, så att säga. Det är inte enbart storstadsfenomen, så att säga. Så att där går det att söka. Sen kan det ju när det gäller gynmottagningar vara lite svårare i glesbygd. Det kan ju vara så att man har långt till gynmottagning, eller att det kanske bara finns en gynmottagning, det vill säga på liksom, det sjukhuset, och det är jättelånga väntetider. Och då vill jag tipsa om att man har faktiskt rätt att söka öppenvårdsgynekologi, som det här tillhör, var som helst i landet. Det ingår i patientlagen. Så är det så att det är extremt långa väntetider i den region där man bor, så kan man vända sig till en gynekolog, öppenvårdsmottagning någon annanstans i landet. Då kan man ju börja med att så att säga få sin diagnos, utesluta att det rör sig om andra sjukdomar eller besvär, och sen fortsätta sin behandling på hemorten, kanske med KBT på internet. Det finns ju fysioterapeuter landet över som är inriktade på bäckenbotten, så att man kan skrädda ihop en behandling ändå, även om man har långt till vård.
Ja, men det låter bra. Man får leta sig fram till ungdomsmottagning eller en gynekolog.
Ja, är man äldre då, så menar, då är det ju gynmottagningar, även sex- och samlevnadsmottagningar där de finns. Men det beror, som sagt, det beror på utbudet lite där man bor. Sen är det säkert en del allmänläkare, kanske inte då i Stockholmsregionen då, där det finns så mycket gynekologer då, men i andra delar av landet som faktiskt även är rätt kunniga, kanske inte experter, men ändå kan fånga upp problemet och kanske kan remittera vidare om de förstår vad det handlar om. Så att söka hjälp rent allmänt.
Det finns inga nätdoktorer som kan hjälpa till i det här första skedet. Vet ni något sånt?
Det finns säkert några som har gästat på och försökt, men det är väl inte så.
Skulle ni rekommendera?
Nej, jag tänker att man måste nästan undersöka och se att det inte är något annat. Liksom.
Mm. Det är så pass viktigt. Måste, så att
ja, man måste nog börja den änden i alla fall.
Ja.
Det tycker jag nog.
Jag har en intressant grej, och det här är ju någonting för dig, Rebecka, också, vet jag, du som gillar kost och så vidare. Jag läste någonstans att kosten kan påverka, alltså att man blir försämrad i sin vulvodyni, att man behöver ha en balanserad diet med frukt och grönsaker som förbättrar livskvaliteten, såklart det gör den ju vad gäller allt, men att kolhydrater och mättade fetter bör begränsas. Är det en myt? Eller och, finns det någonting? Sanning?
Vad är det för en studie du har läst?
Nej, det var ingen studie. Det är någon som har skrivit att när man tittar på liksom hur man kan behandla eller ta hand om sig under vulvodynin. Så det var inte något vetenskapligt alls. Men jag tänkte om det låg någon sanning i det.
Nej, jag tycker man... Ja, jag vet inte. Jag tycker inte man ska begränsa folks sätt att leva. Alltså, sen ska man väl äta en kost som är bra för den allmänna hälsan. Det kan man ju som läkare, det är klart att man rekommenderar det. Men
det gör man ju alltid.
Men jag tycker inte man ska liksom... Jag tycker man ska vara väldigt försiktig att... De här kvinnorna är så känsliga ändå att lägga på massa förbud och grejer. Det ska man ha vetenskapligt stöd för innan man säger något. Det är min inställning i alla fall.
Ja. Hur tänker vi då? Alltså, vi tar ju sällan så bra hand om underlivet som vi tar hand om resten av kroppen. Och då tänker jag på att smörja in och så vidare. Vi har ju, och framförallt när det är sommar, mycket bad och så där. Vi har lätt för att kanske torka ut. Behöver vi återfukta underlivet som vi tar hand om vårt ansikte och resten av kroppen? Vad säger ni, gynekologerna?
Nej, men jag tycker man ska vara rädd om vävnaden. Liksom. Och det vi framförallt vill komma åt är ju överdriven tvättning. Man vet liksom inte... Det ska inte vara sterilt i underlivet. Liksom. Det finns bakterier där som bor där av en liksom, naturlig orsak och i harmoni med annat. Man behöver liksom inte överdriva sin underlivstvätt. Och sen är det så att vatten är uttorkande. Det låter ju konstigt, men det gäller ju, det vet ju alla som jobbar mycket med yrken där man har mycket händer i vatten till exempel. Så ser man ju vad som händer med de händerna. Så att jag tycker man ska vara... Inte överdriva tvättningen, ha milda produkter. Man behöver inte använda så mycket tvål. Tycker olja eller någon är jättebra att använda när man duschar. Och sen ska man inte överdriva det heller då, att man hela tiden behöver gå omkring och smörja 10 gånger om dagen. Det är inte heller liksom meningen, utan jag tror att det är de här överdrivna beteendena som man ska försöka komma bort ifrån och liksom vara snäll mot vävnaden. Jag tycker man kan tänka att den slemhinnan som sitter då vid basen, alltså runt slidöppningen, är uppbyggd väldigt mycket lik munslemhinnan. Så alltså kan man tänka sig, vad vill du ha i munnen? Alltså då kan du väl... Där är man ju försiktig. Då ska man vara försiktig med den andra vävnaden också. Den är väldigt... Det finns liksom ingen mekanisk barriär i den slemhinnan. Det finns inget hud. Frisk hud är ju bra. Det är ett pansar mot omvärlden. Men den här slemhinnan som sitter precis som slidöppningen, den är jättekänslig. Mm. Så man ska vara rädd om den vävnaden.
Mm. Man ska vara rädd om sig. Så ja, är det.
Tycker jag.
Något sista ord från dig, Nina. Vad skulle du säga till de här kvinnorna? Förutom att... Ta väl hand om sig.
Jag tycker att vi är tillbaka där vi började. Liksom, sex kan göra ont. Det är en signal på att liksom, det är inte okej. Försök bli undersökt. Försök förstå vad som ligger bakom. Sen tycker vi avråder vi också då. Vi avråder från sex som gör ont. Titta andra vägar. Där kan man också... Man kan vara påhittig. Fortsätter då med det beteendet att det gör ont varje gång du har sex, då tappar du din sexlust och då är du längre ner på rehabiliteringsstegen, kan man säga. Så att ta de signalerna på allvar, tycker jag.
Man kan fokusera på det som funkar.
Ja, kommunicera med din partner också.
Jätteviktigt. Ja. Att man involverar sin partner och att den kan få följa med på besök också. Så att man, det blir en delaktighet där. Ja, Rebecka.
Mm-hmm. Det var väl en bra sammanfattning.
Det var väl en bra sammanfattning. Ja, och att jag tycker det är väldigt bra att du säger det om och om igen. Att hjälp finns, Nina. Det känns hoppfullt för de här kvinnorna. Ja, det var väl allt för idag. Nina, du fortsätter säkert att forska. Och med det hoppas vi att du kommer tillbaka till oss. När du har hittat något i det här viktiga ämne.
Ja. Jag ska bara äta, sen ska jag forska vidare.
Ja, det ska du va? Du är direkt på igen. Ja, du är underbar. Ja, men du, stort och varmt tack för idag återigen för att vi har fått information om vulvodyni. Och vi ses på sjukhuset i någon korridor eller operationssalen, Nina. Förr eller senare ses vi där. Så ta väl hand om dig och tack för idag.
Tack själva.
Och ni där ute ska ju också som alltid ta väl hand om er. Och ja, jag hoppas att ni har fått mycket bra information av Nina Bomstarke, överläkare, docent, gynekologi och obstetrik idag. Ni får jättegärna hänga med oss på sociala medier. Vi finns på Instagram, Babys podcast, och vi finns på Babys blogg också, där vi kommer att lägga ut lite information om vulvodyni. Så vi hörs snart igen. Ha det gott och hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.